Hej allihop och välkomna till kvällens avsnitt av Champagne med Henrik. Idag är vi i Stockholm och vi sänder från Chesterfield-fåtöljer på NTI-gymnasiet som har varit snälla nog att upplåta en lokal till oss. Vi har ett fantastiskt spännande samtal och en fantastiskt spännande gäst här ikväll. Så nu kör vi igång Champagne med Henrik. Idag så sitter jag här tillsammans med Edvard Blom. Tjenare Edvard.
Trevligt att vara här.
Jättekul att ha dig här. Om man ska presentera dig så har jag gjort lite anteckningar. Mm. För det är så himla långt så jag kan inte komma ihåg allt det här. Arkivarie, kulturhistorier, gastronom, programledare, kock, författare och jag har lagt till själv bon viveur.
Trevligt.
Förhåller du sig till den beskrivningen?
Det ligger nog väldigt, det stämmer väldigt mycket. Jag är ju inte utbildad professionell kock utan amatörkock kanske möjligen. Men i övrigt så skriver jag helt under på det.
Ja, utmärkt. Vi har ju ett litet tema i det här programmet. Och vi kallar det ju champagne för att vi gillar att dricka champagne. Vår lilla gimmick... Det är ju att vi sabrerar champagne. Mm. Det gjorde ju du och jag för bara några minuter sedan. Mm. Så jag tänker vi kan ju ta och titta på det. Hur det gick till när Edvard och jag sabrerade en flaska champagne. Hej allihop och välkomna till en helt annan miljö för champagne med Henrik. Och jag står här tillsammans med maestro själv, skulle jag säga, Edvard Blom. Och du har redan preppat dig med en speciell handske.
Ja! Jag brukar alltid ha en liten läderhandske på mig när jag är det. Eftersom det kan hända om man är lite oförsiktig att hela flaskan exploderar i handen och då skadar det inte att ha.
Jag noterar att den är helt vit dessutom.
Ja, så den håller sig.
Ja. Vi ska alltså sabrera den här säsongens första flaska champagne. Vi gör det inomhus.
Ja, och så här liten yta har jag aldrig sabrerat på. Det betyder att man måste sikta rätt bra för då kommer den där på den där lufttrumman. Så kanske studsar tillbaka i huvudet på mig, med blind eller något sånt. En neurotiker kan allting hända.
Jag hörde det, att det är den vanligaste anledningen till att folk får ögonskador i Frankrike. Förlupna champagnekorten.
Ja, jag kan tänka mig det. Jag brukar gärna ha ett långsvärd, men det har jag inget idag, så jag får göra det med. Och det kräver väldigt mycket mindre styrka när man har en sån här fusk som jag sagt, svärd, äkta champagneringsvärd, mot om man har en vanlig värde så måste man ju ta ut betydligt mer. Så det, jag har märkt att man måste anpassa sig lite grann efter, det här är en ganska liten, det här är inte ens en sabreringsvärd, det är en vanlig liten kniv. Fast den är kanske till sabreringen.
Sabrera champagne, det här är Malmö-modellen.
Ja, men det känns bra, men det är så väldigt stora att man bara behöver duffa och så flyga. Ja. Men man vill ju ändå ha lite att man...
Men tar du av grimman och sådär?
Jag brukar alltid ta grimman.
Ja, jag brukar också göra det.
Men den kan ju flyga då om det är något fel på kvaliteten.
Ja, men kör du så här med folien på? Det är inte esteten, det är mest kohonus skulle jag säga att göra det med folien på. Mm. Jag kan ta det då.
Det blir långt tråkigt för tittarna. Varsågod!
Tack.
Då tar jag grimman. Och så är ni osäkra, då kommer du att stå när jag...
Vet du vad jag gör? Jag duckar, jag smiter.
Kan man den vassa sidan på den här handen?
Ja, vassa går bra. Oh! Cool. Det där gick ju hur bra som helst. Expert level skulle jag säga.
Nej, det var inte den första flaskan.
Nu hoppar vi direkt tillbaka till studion
Och dricker den där.
Det tycker jag vi ska göra.
Så gick det alltså till när vi sabrerade den här. Jag ska passa på att påminna er nu medan jag tar och serverar dig, Edvard, att har ni frågor som ni vill ställa till Edvard, så passa på och gör det i chatten, så samlar vi upp de frågorna och svarar på några stycken lite så här löpande under programmets gång. Varsågod, Edvard. Då ska jag slå till mig själv lite grann så att vi faktiskt gör själv för det här namnet, att det är champagne med Henrik. Ett signum ska man ju ha. Skål! Skål.
Mycket gott.
Mycket väl sabrerat.
Tack så hjärtligt!
Du, vet du, jag är så himla glad att vi har fått, att du har hittat tid till det här. Det är ju en massa saker som har hänt. Du har gett ut en bok. Nu ska vi ärligen säga om Edvard att det här är inte, du har inte bett mig om att göra promo för det här, utan jag vill helt själv. Faktiskt, det här är Edvards nya bok som jag läste i förra veckan. Jag var ju på ditt release mingle.
Just det.
Vilket var jättetrevligt. Men jag har läst den här boken och vi har ju varit bekanta under en tid lite grann, men inte riktigt fått till det. Mm. Så att nu har jag mitt tillfälle då att börja gräva lite grann under det här. Och vet du vad min första fråga är så här? Edvard Blom, hur började det här egentligen med att du dök upp? Jag såg dig för första gången via webb-tv när jag fortfarande bodde i England. Mm. Då hade jag tappat kontakten i stor utsträckning med svensk kultur. Uh-huh. Och jag såg dig i ett program, det kan ha varit hos Filip och Fredrik någonstans. Men när jag såg dig då så tyckte jag att det här är en formidabel karaktär. Vem är skådespelaren som har hittat på den här figuren? Hur kom det sig att du började dyka upp i tv?
Det började för, vad kan det vara, en 11-12 år sedan någon gång. Jag jobbade som arkivarie och näringslivshistoriker och redaktör på Centrum för näringslivshistoria. Och Finansnytt i TV8 som var väldigt bra finansnyheter.
Det var där du fick din miljonpublik?
Ja, det fick jag ju knappast. Men de började göra inslag från Centrum för näringslivshistoria. För att de ville ha någon rolig feature, lite mer historia, lite mer kultur på slutet och inte bara kvartalsrapporter. Och så det var även mina kollegor blev intervjuade, men jag blev intervjuad om saker som postorderns historia eller alltså distanshandeln stå med postorder eller ICAs historia när de hade någon nyhet om ICA eller svenska bryggeriernas historia när det var någonting om Spendrup på Carlsberg eller liknande. Och de blev
postorderns historia? Ja. Kommer Hobbex upp i det sammanhanget?
Jag tror att det var lite för kort. Man behöver nog en timmes framställning för att Hobbex ska. Däremot Claes Olsson är ju med och Lena Holm naturligtvis och en del andra. Spångbergs och en del sådana. Men i alla fall, det gjorde att det var liksom början. Sen lade de ner Finansnytt och... Men då var de så förtjusta. Alla som hade jobbat där hade gillat mig. Det var liksom, de tyckte att jag gick genom kameran. Ja. Så då fick jag faktiskt väldigt kort. DI-TV, Dagens Industri-TV, de tog över Finansnyheterna för TV8 under en period efter det här. För att när Stenbeck inte längre var aktiv så tyckte de det var för dyrt med den här Finansnytt. Så det lades ner. DI-TV tog över. Och då fick jag en serie som heter Fredag med Edvard. När jag kom varje fredag och hade 5 minuter live. När jag berättade om kanske ostarnas historia eller punchens historia eller något sånt. Och sen försvann det också efter kanske någon par månader. Men då hörde en dag en god vän, eller vad säger jag, en främmande person som jag inte kände, men Peter Andersson, som numera är en god vän. Han hörde av sig och sa att han ville spela in då en historisk program med mig. Ja. En program om svensk historia. Men som skulle vara lite speciellt. Och jag trodde ju det var ett practical joke. Att det var liksom någon av mina vänner som prankade mig. För att jag hade fått storhetsvansinne. För att jag hade varit med i tv några gånger.
Trodde du det?
Ja, för vi gjorde alltid sådana grejer med varandra. Så jag satt där hela det här samtalet på ett café. Och tänkte då. Ja, jag svarar nu. Men jag vet ju att det är spex bara. Och sen plötsligt så har de av sig. Vi ska börja spela in. Och oj då, men en pilot först då. Men fortfarande är jag lite tveksam. Men när de väl har varit på filmen hela dagen så inser jag. Det här är så mycket pengar har liksom inte mina vänner. Att de kan hyra in 2 killar för att köra hela det här projektet. Bara för att driva med.
Jag blir jättenyfiken på dina vänner nu. Om det är så att du direkt misstänker om någon hör av sig att det här är ett practical joke.
Ja, men vi hade en herrklubb när vi var unga och där ibland fanns det ett par av studentvännerna som var väldigt mycket för practical joke. Och vi körde rätt hårda varianter med svensexer och sånt också. Så. Bland annat en av mina bästa vänner, han hade fått ett bokkontrakt väldigt tidigt, en bok om svenska språket. Och var naturligtvis mäkta stolt över det. Och till hans svensexa såg vi då till... Och dels bokade vi in så han skulle spela tennis på morgonen. Så att vi visste vilken väg han skulle gå sen. Och så hyrde vi in två killar som talade lite så här Rinkeby-dialekt. Som kom förbi och frågade om vägen till Solvalla. Vi talade med Kungliga tennisbanan, så det var helt förvirrat. Och som lyckas spilla en öl över honom i samtalets gång.
Okay.
Och så har vi bokat in honom i hans förläggare.
Stopp. Ja. Kan vi bara time out?
Ja, förlåt.
Två killar liksom från Rinkeby som ni hyrde in.
Ja, det var vänners vänner och vi, jag vet inte vad vi bjöd dem på, men de fick väl någon pilsner eller något för besväret liksom. De tyckte det var rätt roligt tror jag också.
Okej, där hör ni, det är valutan som man rekryterar, inte bjuder sig pilsner.
Nej, det är nog såhär vindvaluta. Men i alla fall, och så hade vi låtit hans förläggare ringa och boka in honom på ett viktigt möte på Operabaren, eller Operaterrassen. Och då kommer han alltså dit nedspild av öl och han skäms ju så mycket. Så han är ju helt så här och ska försvara sig och förklara sig. Och då har vi tagit hit en annan kille som är jätteung och som låtsas att han redan gett ut 5 böcker för samma förläggare. Och dessutom antyder att han har någon form av förhållande med förläggaren. Men går det väl Martin då, han blir ju så stressad av det här att det luktar öl. För han har ju tänkt, han har ju strykit skjortan i 2 veckor och planerat det här och pressat byxorna. Så han bara ursäktar sig hela tiden och har ju alla garder nere. Så att... vi kan bara spinna på med det här och typ sådana saker gjorde vi gärna. Och då tänkte jag, det är precis samma sak. Nu ska de skoja med mig för att liksom, jag har fått göra tv precis som vi skojade med honom för att han fick göra böcker.
Jag förstår.
Men sen blev det en egen tv-serie som heter Mellan skål och vägg med Edvard Blom. Och där åkte jag runt och berättade svensk historia. Det var slott och kloster och ruiner och Uppsala högar och studentnationer och allt sånt där. Och med skillnad mot vanliga historieprogram är att dels spelade vi 20-tals jazz och 20-talsslagers och sånt i bakgrunden.
Mm.
Och sen...
Känner du till Max Rabe?
Ja, jag älskar Max Rabe. Jag har varit på flera konserter.
Ett bra tips för er där hemma som inte känner till. Googla Max Rabe 2A.
Absolut. Och ska man ta originalet sådär så är ju Comedian Harmonist helt fantastiska. 7 frackrädda herrar på 30-talet som sjunger i stämmor.
Men var det här programmet då, var det då du blev folkkär?
Alltså... Ja, det var nog då jag blev folkkär skulle jag säga, men det var en ganska litet folk på den tiden. Alltså, det var inte hela folket. Men jag blev kär inom vissa kretsar, framförallt äldre herrar. För det roliga med det där var att först var det mycket vanligt historieprogram, men sen på kvällen drack vi oss alltid kraftigt berusade båda två och så pratade vi historia och anekdoter och så korsklipptes det när jag går runt seriös så här jätteenergisk och talar i någon riktig kavaj om någon liten sten här och en inskription mer när jag sitter då tillbaka lutar efter 2 flaskor vin och är lite mer uppsluppen.
Okay.
Och det var väl den här udda delen av det hela. Men äldre herrar älskade det. Så då började väldigt många äldre herrar komma fram och säga att det var ett mycket bra program. Det var fantastiskt. Jag har sett något liknande på tv på många år. Bra. Fortsätt så här. Och det var jättetrevligt. Och sen kom det enstaka riktiga fans också. Och de var alla Uppsala studenter, unga Uppsala studenter, manliga. Senare har jag liksom fått barn och äldre kvinnor och unga kvinnor. Och så idag kan jag säga att liksom folk som uppskattar vad jag gör är alla. Men då var det bara äldre herrar och några få unga Uppsala studenter.
Ja, jag ska smickra dig lite grann, men det är uppriktigt alltså. Du har en formidabel karisma. Och jag tror att det var det de uppskattade när du gjorde dina första program. Mm. För att det här med att folk säger, använder uttryck som gå genom kameran. Ja, men det är andra ord för att egentligen säga att ha en stark karisma. Mm. Det här är min teori. Jag vill höra vad du tycker om det. Jag tror att karisma bottnar i att man bryr sig om någonting på riktigt och inte blyger med att visa det. Vad säger du om det?
Jag tror det kan vara en väldigt stor del i det hela. Jag var ju väldigt... Jag hade väl egentligen drömt att stå på scenen hela mitt liv men aldrig kommit i närheten av den riktigt.
Vill du bli skådis?
inte skådis, men jag hade nog velat spela ett spex när jag var i Uppsala, men jag kom aldrig riktigt, jag har gjort senare, men jag kom aldrig riktigt in i det då. Jag hade nog velat göra något redan i skolan, så här lite teater och så, utan att riktigt gärna sänt nära radio, men jag kom aldrig riktigt in i de här olika delarna. Så jag kan tänka mig att när jag väl fick en kanal så var det väldigt, det var väldigt, väldigt roligt. Jag tyckte om det och jag kände en glädje att få berätta saker för folk.
Vi ska ju prata lite grann, tänkte jag, apropå det att få sin kanal och att få liksom nå ut med kommunikation, vilket jag är väldigt glad att du har gjort. Och jag ska som hastig passus också säga att det finns ett litet gäng karaktärer i Sverige som uttrycker mer panache. Och du är en av dem. Jag tror att det är existentiellt viktigt för en kultur som den svenska, som kanske är präglad av en tradition av resursknapphet, långa mörka nätter, att hålla en låg profil för att högmod går före fall, etc. Och det ligger väl en del i det, men att det finns förebilder som lever ut och har karisman och utstrålning, jag tror det är viktigt. Och det är lite grann därför jag vill slå ett slag för din bok som heter Edvard Blom i full blom. Jag tycker det är en väldigt rolig titel, men det kan säga mest om mig. Den heter någonting annat från början, i full swing eller vad?
I full frihet var första förläggarens förslag, för han tyckte just att jag skulle få ut möjlighet att bry ut mig.
Just det. Äntligen skulle du få tala till punkt.
Ja, precis.
Och då skriver du i boken, då började din hustru gapskratta. Ja, precis. Du är väl den person som får bry ut dig allra mest.
Det var väl grilla tyckt. Det är roligt att båda sakerna stämmer. För jag är nog en som har fått gå in och prata om allt mellan himmel och jord, mycket i media och sådär. Och göra till och med stå och kvacka i Melodifestivalen och sådär. Och göra saker som jag egentligen inte helt kan. Men samtidigt, även de som får prata mest får ju prata väldigt kort.
Ja.
För att allting är ju kort i vårt samhälle idag. Så möjligheten att berätta en hel historia finns det ju sällan. Och det gäller ju samtliga. Men jag fick göra ett sommarprat. Där fick jag ju berätta en hel historia.
Du, kan vi kort prata om den där snuttifieringen? För i en digital värld så är det absurt att folk fortfarande resonerar när man producerar digital content som att tyvärr måste vi bryta här nu. Nej! Det är digitalt. Det finns. Alla program kan köra samtidigt. Man behöver inte avbryta. Och vi ser ju också en framväxande flora program som det här, men kanske i synnerhet i Amerika som går före med långa intervjuer. 2-3 timmar långa intervjuer. Är det inte någonting positivt?
Jag tycker det är jättepositivt. Så fort jag började med YouTube och saker som skulle gå digitalt, så sa alla, ja, men det får inte vara mer än 1,5 minut eller mer än 2 minuter. Det var, ja, men vadå, kan vi inte köra ett vanligt program på 50 minuter? Nej, det ska vara snuttar, det är det enda. Men det stämmer ju inte, för att det ser man hela tiden. Det funkar ju att lägga ut långa saker.
Marketing executives som jag träffar i, liksom, i samband med mina näringsverksamheter, där har man ju ofta folk från olika agencies som säger, ska det vara på nätet? Nätgud, det här är millennials. Tre sekunder är på det. Sen tappar de intresset där, så du behöver inte kasta vattenballonger på någons tuttar efter 3 sekunder. Då stänger de av. Det är inte sant. Samtidigt har du liksom akademiska bildade män som har 3 timmar långa exegetiska samtal som får miljoner views. Så att
det finns en längtan efter det långa också. Jag har ju en podd också som vi lägger ut på YouTube sedan något år, och den har inte jättemånga lyssnare, tittare, men de som lyssnar, de
berätta vad de kan
de finns på Acast och på flera andra ställen. Edvard Bloms smörgåsbord heter den.
Ja.
Och där kan man höra mig lyssna. Och så ligger den filmad på YouTube också. Vi får se om vi kommer fortsätta med det, men åtminstone det finns den ljudmässigt. Men där märker vi att de som är där, de lyssnar ju nästan hela tiden. Mm. Det är nästan inga som hoppar av, utan är det 47 minuter så lyssnar de 47 minuter också. Sen kunde det få vara fler, men ändå, det är absolut inte så att det skulle, om vi kortar ner det till hälften så får vi många fler, utan folk verkar tycka det är kul och så lyssnar de igenom.
Det är ett jättebra format. Jag lyssnar själv på väldigt mycket pods, ofta när jag är på gymmet eller när jag är på resande fot, liksom, så det är himla trevligt. Nu vill jag hoppa på ett av dina kapitel här i boken. Du har titel på ett av kapitlen som är så här: glädjen att göra någonting vuxet som ung. Och vi, när vi satt och försnackade lite grann så berörde vi lite grann det här. Och du tar upp ett exempel i den här boken med någonting som både du och jag gjorde som unga. Att vi klädde oss som gubbar.
Ja, precis.
Vill du berätta om det?
Jo, men det är väldigt roligt för att då kom de fram. Några av killarna i min gymnasieklass hade snackat med varandra uppenbart om det här temat. Och så vid något tillfälle så tog de en upp till mig och så frågade de: ja, men Edvard, varför klär du dig egentligen alltid som en gammal gubbe?
Vad hade du då på dig?
Jag hade väl en manchesterkavaj, en slips, en pressväxtbyxor, en trenchcoat, en
låter mer som
en
noir författare.
Ja, det var ju vad jag tyckte. Alltså, jag blev ju väldigt ledsen, inte så mycket för att de var mer sportkillar så här. Men jag förstod att om de inte förstår vad jag är klädd som, så förstår ingen annan det heller antagligen. För jag tänkte ju att jag liksom försökte klä mig som en klassisk, som en yngling på sekelskiftet eller 20-talet eller 1880-talet, eller som en klassisk poet eller kulturperson, eller som steppvargen i Hermann Hesses böcker, eller Trenter för den delen, eller alltså Friberg i Trenterböckerna, eller hela det här liksom idealet var ju
det romantiska, ödesmättade vemodet av att gå ensam klockan 3 på morgonen i svartvitt regn. Ja,
absolut, ja. Absolut. Det är ju så vackert.
Ja.
Och att kunna fälla upp rockslaget ner med hatten och så tända en filterlös
galoahändel
eller galoah ännu hellre. Och kanske till och med ta sig en litet stänk ur en fickplunta och så kampen och så samtidigt som man går och tänker på en dikt man försöker skapa.
Ja, hur gammal var du då när du hyste de här romantiska idealen?
Det kom redan i högstadiet. Jag började skriva dikter av usel kvalitet och få de här läst. Jag var ju helt förläst redan i den åldern. Så från 7:an ungefär skulle jag säga. Jag berättade ju min läshistoria också, att jag hittar Hamlet när jag går i, jag tror, 4:e klass. Och det gör stor verkan. Men sen blir det mycket Goethe och mycket just Hesse och 1900-tals.
Kunde du läsa Hamlet när du gick i högstadiet?
Hamlet läste jag redan alltså i mellanstadiet. Det var när jag gick i 5:e klass jag fastnade.
Okej, det är imponerande. Så de där texterna, man måste jobba lite grann med dem.
Det beror på, för att Shakespeare skriver ju både för de bildade uppe på balkongerna och för den råa ståplatspubliken. Och den råa ståplatspubliken och en vanlig svensk 10-åring är inte så stor skillnad. Då är det liksom svärden och månen som blänker till och det är kraftiga historier och liksom
spännande kungens sagor. Flatulens.
Ja, spännande sagor. Sen finns ju alla de där djupa skikten man kan gräva ner sig. Det är det som gör att jag hatar när en regissör stryker bort och ändrar i den typen av verk som Shakespeare har skrivit. För att ofta har de inte koll på de 7 olika nivåerna. Alla nivåer som rör någon form av djupare andligt eller religiöst eller filosofiskt, det är ju helt borta. De plockar något politiskt och sen kanske de lägger till någon modern fråga som de tycker är viktig, som inte har något med pjäsen att göra, och så skriver de om lite och det går ju inte, för då försvinner alla de där andra. Om de bara ärligt sätter upp den textrent och är trogen texten, då skulle de kunna förmedla saker de själva inte har någon som helst tanke på och förstår till andra, och kunna göra andra människor storartade. För det som bra konst ska ju vara som en trollspegel, att var och en reagerar med konsten och ser sina egna bilder som är utvecklande för deras
precis,
liv.
Precis, det kopplar upp sig mot den associationspalett som mottagaren har.
Precis.
Men det här, du sa en sak där som blir en brygga lite grann till min nästa fråga. För att jag läste med intresse kapitlet som handlar om din katolicism.
Ja.
Du är ju katolik.
Ja, just det.
Jag är själv prästson och uppfostrad i ett
kristet. Då får jag hoppas du inte är katolik.
Jag är inte katolik, men jag är, låt oss säga så här, jag är verserad i exeges, vilket jag värderar djupt. Du beskriver ju i det här kapitlet att du har upplevt dig själv då behöva stå till svars för hela den katolska historien på något sätt. Från, allt från liksom, inkvisitionen,
ja, men absolut, till
transsubstantiations...
Ja, ja, allting, korsriddarnas stormning av Konstantinopel och ja, men så är det verkligen.
Men din familj kommer någonstans från Belgien för länge sedan, är det så?
Ja, i början av 1700-talet så var det en belgisk vävare som kom till Stockholm. Ja. Och då var det ju jätteförbjudet att vara katolik, men han framhärdade och gick då, när han skulle döpa barn eller gå och vikta sig eller gå i mässa några gånger om året, så fick han smyga då tidiga månader eller på nätterna till något av de utländska ambassaderna som hade katolska präster. Mm. För det var de enda som kunde tillåtas i landet. På en ambassad fick man ju ta med naturligtvis sina egna ambassadspräster. Mm. Så det kunde vara till kejserliga då, spanska eller alltså Österrike, Ungern eller spanska eller portugisiska eller så. Och sen blev det mycket bättre. Gustav III tillät att katoliker, invandrade katoliker och deras avkomma fick fortsätta vara katoliker. Mm. Men det var ju ändå tufft, det var det absolut.
Ja, men jag vill så här, historien får folk googla på. Jag är lite nyfiken på, du växte upp i katolicismen.
Ja, det gjorde jag.
Ja. Var det svårt? För att katolicismen är ju, vad ska man säga, den är ju mer liturgiskt överlastad än protestantismen är ju ganska avskalad.
Traditionellt, sen finns det ju idag, alltså, man kan säga att de senaste 100 åren har ju svenska kyrkan plockat in nästan allt från katolska kyrkan. Vi började med ljus på altaret och sen blev det färgade liturgiska mässdräkter i olika färger. Och numera har det gått så långt som de till och med har palmsöndagsprocessioner och askkors på vissa ställen. Liksom. Mm. Så det, de har ju tagit väldigt mycket av det hela tillbaka, kan man säga, från katolsk tid. Det är väl egentligen klockorna där gränsen går som blir bråk om de börjar.
Upplever du fortfarande att du...
Och rökelse håller de också inte. Det,
ja, nej,
de går på brandlarmet.
Upplever du fortfarande att du får stå till svars?
Jo men absolut. Och det, jag försöker beskriva lite min resa med det i boken, att det är hela tiden lite grann variationer. Att när 70-talet var ganska jobbigt. Mm. Då kände man sig verkligen.
Men vi var inte så gamla på 70-talet. Alltså det var inte så många som höll ett i svars för katolicismen på 70-talet. Va?
Nej, men lärare kunde mobba mig för det. Och det är inte heller kul när man är ett litet barn. Mm. Att det faktiskt kunde vara hat och folk kunde tycka att det var en sorts alltså främlingshat rent ut sagt. Mm. Och det är lite fånigt för man är inte, jag är ändå svensk liksom, fast jag hade en förfäder från Belgien på 1700-talet. Men det är absolut någonting liknande främlingshat som jag tyckte fanns på 70-talet fortfarande. Ännu starkare när pappa var ung, när man hörde honom berätta. Senare blev det bättre på 80-talets slut. Det blev lite inne med andligt sökande. Mm. Det blev ett intresse även för katolicismen. Och sen blev det mycket värre igen. För sen kom en sorts ny ateism som slog mot alla, tror jag, kristna. Men kanske ännu mer mot katoliker än mot... mer samhällstillvända samfund.
Jag vill göra en liten liknelse. Ja. När jag gick i lågstadiet så var vi den första generationen som inte fick lära sig skrivstil.
Ja, just.
Utan
ja,
de lärde oss istället någon form av hybridstil som var ett slags mellanting mellan tryckbokstäver och skrivstil, där man knöt ihop dem lite grann.
Men, när är du född?
1975.
Ja, jag är 70. Vi hade skrivstil, men det var ju en konstig skrivstil. R, då skulle det bara vara en tryck R och så skulle man göra någon konstig släng till nästa. Ja. Och det gick ju inte tills mormor visade mig skrivstils R som är så här. Ja. När jag väl fick det så då löste det.
Då flödade det bättre och man kan skriva snabbare.
Det fanns en grund varför den såg ut som det gjorde.
Men poängen som jag vill använda den här liknelsen med skrivstil. Den som inte lär sig skriva skrivstil lär sig inte heller att läsa skrivstil.
Nej, så är det.
Och jag upplever att där berövades jag någonting. Att än idag så är det mycket, mycket svårt för mig att läsa min gamla mormors dagböcker. Som skrev mycket vacker skrivstil.
Det är fruktansvärt tråkigt.
Och den här metaforen vill jag då utsträcka till att gälla exempelvis religion. För att det här är inte för mig en fråga om att om folk är religiösa eller inte religiösa. Utan det är en fråga om att kunna läsa budskapet på något sätt. Om du inte har lärt dig någonting om de stora existentiella traditionerna. Det spelar ingen roll om det är katolicism eller islam eller buddhism eller kristendom. Mm. Utan att förstå hur de här mångtusenåriga traditionerna är sammanflätade. Då är du heller inte kapabel Att uttolka det uttrycket i din samtid. Du, kan du inte skriva skrivstil? Kan du inte läsa skrivstil?
Så är det verkligen. Det första var ju redan, man tog bort latinet också i Sverige. Jag har ju nästan helt förstått i alla fall i skolan. Och all vetenskaplig text i Sverige före 1600-talet var ju på latin. Mm. Så där har vi också tappat den här, att kunna liksom, ja, vår navelsträng bakåt i historien.
Ja, ska vi sitta som två medelålders gubbar och raljera nu liksom, när de ska ta bort antiken?
Det är ju riktiga nådestöten naturligtvis. För då, alltså vi behöver ju känna vår egen kultur. Man måste veta var det kommer ifrån. Mm. Och det kommer ju, liksom, det kommer från mindre Asien, alltså det som blir den grekiska kulturen och sen gick över det romerska. Det kommer från tvåflodslandet, det kommer ur den judisk-kristna. Och det är ju det vi är. Och
som sagt, kan du inte skriva skrivstil, kan du inte läsa skrivstil.
Nej.
Vet du inte, känner du inte till de kulturella referenser som har byggt hela vårt ideologiska, konstnärliga och kulturella universum, så kommer du inte att varse bli en stor del av den paletten som bygger vår kultur.
Absolut. Jag är usel på siffror, men jag tror jag kan inte lova att det är rätt antal år, men Goethe sa någonting i stil med, om man inte kan redogöra för de senaste 6000 årens historia, så lever man bara ur hand i mun.
Alltså.
Med risk för att låta lite kultursnobbistiskt, det ska vi inte göra. För det är viktigt för alla. Det är verkligen, det är inte bara en kultursnobbism, utan det handlar faktiskt om att förstå var man är, varifrån man kommer, vart man är på väg. Att kunna sköta en demokrati, ett samhälle, en familj. Hamnar man bara som om man ramlat ner från himlen utan att ha en aning var man befinner sig, så det är farligt, man blir förvirrad.
Men säg så här, de som tittar på mina veckovideos som jag släpper på YouTube vet att jag ofta stöttar mig på både bibelcitat och olika historiska analogier som jag klär i en humoristisk kontext. Men att äga en historisk materia är också ett referensbibliotek som öppnar upp möjligheter för att tänka och göra associationer på sätt. Så tar man bort det, jag är djupt kritisk mot det. Men här, nu använder jag det här som en brygga igen. För att du har också ett kapitel i din bok som handlar om frihet.
Ja, just det.
Och friheten kan ju artikuleras på många sätt, men jag är ju en stor vän av frihet som entreprenör. Så uppfattar jag att tvång gör mitt värv som innovatör svårare. Och även om vi förfäktar ett bildningsideal och du och jag är överens om det, så är det svårt att sätta sig i en situation där man ska tvinga folk att läsa saker och ting. Men du uppställer ju i din bok, i princip, som jag uppfattar det, du får rätta mig om jag har fel här, uppställer ju en slags dikotomi mellan liberalism och vad jag uppfattar som konservatism. Mm. Där du kritiserar då för mycket frihet som atomiserande av samhället. Och jag vill besvara det med att säga att okej, redogör för det, men också för, kan inte konservatismen bli betvingande om liberalismen är atomiserande?
Jo, det kan den ju bli. Alltså det jag driver är ju att jag motsätter mig så att säga lagstiftade inskränkningar av friheten. Det jag driver i boken. Medan däremot jag inte vill bli fri från familjeförhållanden och gudsrelationer och vänskaper och sådant. Som du säger, naturligtvis kan, även om vi undantar och enas om att vi ska inte tvingas till saker av en överhet, så är det klart att även konservativa strukturer kan naturligtvis bli väldigt frihetsinskränkande för individen. Men där skulle jag säga att medan jag tycker det är helt förkastligt att några, bara för att de råkar ha som hobby att sitta på möten, ska styra andra människor och ta deras pengar och göra det de tycker är roligt med pengarna istället för vad människorna vill göra själva med det och vad de vill göra med sina liv, så tycker jag det är mycket mer intressant diskussion. Där kan jag hålla med om att där måste man avväga när det gäller friheten och bristen på frihet som kommer av. Det är klart, en auktoritär far, en väldigt strikt konservativ religion, en konservativ tradition, vad vet jag, inom det militära eller inom en familjeföretag eller bara inom en förening man varit medlem, kanske ett skrå man har varit med i 500 år i. Det inskränker ju också individens frihet. Men det är inte lagstiftad. Där handlar det ändå om att du kan du hamnar inte i fängelse om du inte följer den, om du gör uppror mot den.
Nej, men så här, det är helt okej att ha helt olika starka åsikter och att inte vara ensa. Men känner du till, vet du vem Ben Shapiro är?
Nej.
Det är en amerikansk konservativ ung debattör. Han är väldigt rolig och rappkäftad, skulle vi säga. Han formulerade det här på ett sätt som jag tyckte var bra. För att han företräder konservativa linjer, pratar ofta med libertarianer och liberaler. Han sa så att it's okay, I don't need to agree with you, but whoever brings the gun to the party, that's the fascist. Förstår du vad han menar? Den som faktiskt vill betvinga.
Ja, just det.
Det är där problemet är. Det är inte vad du tycker. Vi kan absolut vara oense. Men den som vill betvinga och säga att här i Sverige så är det min själ, vita knutar och röda stugor som gäller. Jag tycker om det. Men jag tycker inte om, jag kan inte acceptera tanken på att man ska ha det som ett betvingande.
Nej, jag förstår.
Medel.
Jag kan väl säga, det finns en gräns för mig. Har man en 1700-tals byggnation som har varit på samma sätt, där måste jag ju ändå som konservativ då tycka att det krävs en lagstiftning mot, alltså att man måste kunna K-märka vissa byggnader som är av för stort värde för hela folket, för hela den kultur man lever i, för framtidens barn och barnbarn också. Att man inte bara kan köpa ett 1700-tals slott och riva ner det och bygga något nytt på samma plats eller liknande. Men det är ju ett inskränkande, absolut. Man ska vara medveten om, det är lite som man ska be en bön innan man fäller ett träd i skogen. Eller skjuter ett djur under jakten, så det är ju samma sak. Det är ju, man ska vara medveten om att nu inskränker jag en annan människas frihet med detta. Men det finns värden. Jag är ju då, alltså det är politiskt det är svårt att säga, men jag är ju mer liberal än liberalerna och naturligtvis mer konservativ än moderaterna. Och mer kristen än kristdemokraterna. Så jag är ju svårt för de här partierna. De har ju inte så mycket att säga mig kanske. De är lite urvattnade allihopa, men... Men
ja, de är väl något av ett kluster i mitten, en slags ett moras av trianguleringar vid det här laget.
Men jag tycker det är ett problem att inskränka folks frihet och man ska ta det väldigt på allvar. Men samtidigt kan jag känna det här att skulle alla röda stugor målas gula istället eller vita även på de mest viktiga områdena, alltså om vi har platser som är väldigt oförändrade sen Farlig Rödfärg slog igenom för 200 år sedan eller 150 år sedan eller vad det kan vara på bondebyggnader, så är det en väldigt förlust. Samtidigt tycker jag, och där tycker jag även staten kanske kan gå in och rädda vissa ängslador som annars kommer försvinna i Gästrikland och norra Uppland.
Därom behöver vi inte träta. Alltså det är ju en fråga om att man kanske tar liksom, och köper upp områden som man bedömer.
Det bästa är om man kan göra som liksom, britterna har ju alltid varit duktiga på att kombinera konservatism och liberalism, och de har ju en jättestark National Trust med massa betalande medlemmar, och de köper de viktiga miljöerna, de viktiga slotten och de viktiga trädgårdarna. Och vi har ju inte något liknande. Hade vi kunnat ta det så att man hade kunnat sen i sig har vi ju statens tvångsköp som inte går att rädda mot det. Jag har ju slagits mycket för den Petersvik utanför Sundsvall. Absolut finaste exempel på svensk grosshandelsarkitektur som hänger ihop med hela näringslivshistorien också och med sen 1800-talets konstsyn helhet och som då kommunen tvångsuppköper för att ett företag då ska kunna bygga en hamn för att skeppa ut tidningspapper fast folk snart inte ens läser. Det var jag som läser papperstidningar för 17. Och så ska vi ändå riva något av det viktigaste vi har arkitektoniskt. Sådana saker gör mig gråtfärdig. Men, och det går ju inte helt att betvinga, även om några privata intressenter hade köpt dem, för det var ju privatägt. Så tvångsförfarande, alltså tvångsinköpen tycker jag är väldigt problematiska.
Men säg så här, jag vill försöka knyta ihop säcken på en liten argumentation här. Inledningsvis så sa jag så här, att hur mycket jag autentiskt uppskattar din närvaro i kraft av en ganska unik och personlig karisma. Som jag tror är viktig och som behövs. Den kan väl i någon mån bara spira ur ett samhälle som ger individuell frihet.
Absolut.
Där det finns en möjlighet att to take the road less traveled.
Nej, men samhället måste vara väldigt fritt. Det tycker jag är oerhört viktigt. Sen om man upplever sig fri i sin miljö, i sin familj, i sin förening, i sin kyrka eller liknande. Där går svärdet, men det är ingen fascist som kommer in med vapnet, utan då är det snarare svärdet som kliver ens eget hjärta det handlar om. Mm. Att där måste man själv ta, där måste man själv slitas mellan hur viktigt är bevarandet av den här traditionen och grupperingen och gemenskapen i någon form av kultur och hur viktigt är min egen åsikt. Och någonstans, det säger ju även katolska kyrkan, att om ditt samvete fullständigt är glasklart och du har gått igenom det här och pratat med tusentals människor om det, och någonstans finns det en gräns när det inte är kyrkans skrivna normer som gäller utan faktiskt ett eget samvete går före. Du får ju inte bikta en synd om du inte ångrar den.
Mm.
Om du inte tror att du har begått en synd så kan det inte vara en synd eftersom det är en intentionsmoral.
Det är inte en kreditsanering.
Nej. Så det blir ju hyckleri om man biktar synder som man inte ångrar, som man inte vare sig ångrar eller tycker egentligen är en synd, utan man egentligen anser att kyrkan har fel.
Nu ska vi göra två grejer. Mm. Jag ska fylla på ditt champagneglas.
Det låter förnuftigt.
Och samtidigt så tänker jag, kan vi få några finns det någon fråga från någon av de som tittar?
Ja, vad roligt.
Det finns väldigt många matfrågor.
Okej.
Vi kan ta en som passar till detta här.
Mm. Om du läser den så upprepar jag den så att alla hör.
Absolut. Så vi ser. Vad är historien bakom sabrering?
Vad är historien bakom sabrering?
Ja, och det brukar talas om att det var ryska officerare i Frankrike som under Napoleon-tiden, nu vågar jag inte säga, jag är alltid så dålig på tid.
Allt jag läste ur att det var Napoleon-tiden.
Och alltså det fanns ju ryska på fransmännens sida då. Och där fanns det ryska officerare som då, eftersom de var kavallerister och hade ett svärd. Alla hade ju ett svärd på den tiden, förvisso. Även ämbetsmännen i Stockholm, även en posttjänsteman hade.
Vänta, förlåt att jag avbryter dig, Edvard. Vi måste ju ta det. Innan vi började, förlåt för en kamera. Innan vi började sända det här så satt vi och pratade lite om hur vi skulle göra sabreringen som ni såg. Den var så här lite hembakt, men ändå kul. Då sa ju du så här, så att jag hade ju mitt svärd, men jag har blivit av med mitt ena svärd hos min kompis i Uppsala. Du strösslar svärd, alltså åker du, är du alltid beväpnad?
Nej, det är jag inte. En gentleman har ju ofta några svärd hängande på väggen och som man kan haka ner. Jag tycker det är roligare att sabrera med ett vanligt svärd som hänger på väggen eller med det du råkar ha i närheten, för det är liksom det ursprungliga. Man har ett svärd i skidan och man öppnar med än att liksom specialtillverka små verktyg för att öppna. För då blir det ju ett korkskruv mer än en sabel av det hela. Så, nej, men jag hade glömt, det var mitt mexikanska svärd som faktiskt ett indianskt arbete som jag fick i Mexiko en gång av en professor tillika katolsk präst. Den som jag missade i Uppsala.
Det låter som ett Tintin-album.
Ja, jag hade sabrerat på Snärkes nation och så glömde jag den hos en vän efteråt. Uh-huh. Söp bort mitt svärd. Men jag ska få tillbaka det. Och min vanliga sabel jag brukar använda, den har försvunnit i flytten, ligger någonstans mellan massa tavlor. Och mina kårvärjor är lite för skeva. De är ju liksom, en surfäktning är ju, det är ju liksom, det får inte vara för tungt.
Du inser att ju mer du berättar det här, desto mer låter du som en sån här bokmal ur A Game of Thrones. som har en väldig massa vapen, men som ofta inte använder dem till annat än att öppna
kampanj. Det är det jag tycker. Det är väl underbart. Man är ju i Bibeln står det att när fredsriket kommer ska man göra om, smida om svärden till plogbilar. Men jag tycker man ska bara ändra nyttjandevis. Man slutar ha dem som mordvapen och börjar ha dem för att öppna ännu fler champagneflaskor.
Det är lovvärt.
I alla fall, Frankrike, Napoleonkriget. Man tror det är ryska officerer som först gjorde det, sägs det i alla fall. Men det är ju inte liksom...
Innan de red ut i strid. De tog farväl av sina fästmör med det där.
Och det är verkligen inget brutalt. För jag satt tio år sedan satt jag på ett måndagsmöte. Klockan 9 under en period skulle vi alltid ha möten varje måndag. 9. Alltså annars hade vi fri arbetstid, jag kom aldrig före 11. Fick man dödstrött liksom, man hade ätit söndagsmiddag sent med allt för mycket vin kvällen innan och så skulle man sitta där med måndagsmöte. så långt från chefen som möjligt naturligtvis, där han stod, höll på med någon overhead eller något. Och så frågar en kollega mig då, vi kommer av någon anledning in på sabrering när vi viskar. Mm. Och han har uppfattat sabreringen som bara att de tog en sabel liksom brutalt och högg
av själva.
Ja. Ja. Han tänkte liksom bilden röda armén brutal och sådär. Men det här var ju en annan typ av rysk officerare. Det är verkligen inte att tänka i liksom Berlin 45, utan det här är ju mer civiliserad tradition av adliga ryska officerare. Och då förklarade jag för dem, nej, det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att det liksom är att det blir pågjutna delen och att man ska egentligen träffa. Den här är ju inte perfekt, tyvärr. Den skulle egentligen ha gått precis där.
Ja, det som är. Precis. Den är
man vill ha den helt rak och egentligen att hela den här proppen skulle följt med.
Alexander Bard gjorde ju det här hos mig för en tid sedan. Och det var fascinerande när jag instruerade dem, för han hade aldrig gjort det.
Nej, okay.
Han betraktade som en slags buteljerad version av omskärelse. Alltså, är den lös på något sätt? Den här, så, nej, den bara flyger.
Och de försökte, de är ju gjutna i två delar. Den delen är ju gjuten. Så man, helst ska man ju få nog gå upp just det glaset en gång glasmästaren har klippat ihop dem. Och då skulle jag visa honom det här. Så då tog jag en vanlig bordskniv som låg på bordet. Och så tog jag en Ramlösa flaska. Och det var de här äldre, lite blågröna. Det finns en del sådana fortfarande kvar. Som fortfarande är gjorda av riktig kvalitet. Och så visade jag så här. Väldigt svagt. Fortfarande pågår alltså det här mötet. Min kära vän Alexander, vår vd. Står där och talar om våra nya projekt. Och vad som ska hända. Och när man sitter ganska engagerad. Blir tröttare och tröttare ju längre ner vi kommer. Och jag visar bara försiktigt. Och så glider man så här. Och så snäppar man bara till. Och den flyger av. Jag lyckas sabrera alltså en Ramlösa. Och glas, korken, kronkapsulen och glaset flyger. Och smashar någon centimeter från min chefs ögon. Och in i overheaden. Jag tror inte han märker det. Eller också har han bara, han har is i magen i och för sig. Så han kanske bara lätt blir.
Du behöll jobbet.
Jag behöll jobbet och den ska ha väl. Men det går alltså.
Imponerande att du lyckades med Ramlösa. Har vi någon mer fråga från tittarna?
Vi ser, matfråga. Kan kvass vara nästa trenddryck?
Vilken kamera den? Ingen skulle bli lyckligare än jag om kvass blev nästa trenddryck. Det finns ju olika sorters kvass. Det finns ju dels liksom den här mer läskedrycksliknande kvassen man ger till barn. Som är populär både i Ryssland och Polen och Baltikum och så. Sen finns det ju kvass, starkare historisk kvass som alltså bara är en sorts hembryggd enkel öl. Mm. Och sen finns det ju kvass som beskrivs i Okänd soldat som snarare är en sorts mäsk. Man jäser på allt man råkar få till för att berusa sig. Och liknande har man kallat det kvass ibland i fängelser när man står med sig sockerbitar från middagen och lunchen och frukosten varje dag tills man har nog mycket för att kunna jäsa en rejäl mäsk och berusa sig. Och så blir det oftast upplopp och high life.
Men
kanske inte blir slag vi.
Apropå high life så vill jag hoppa in på, du har ju också en text i den här boken som handlar om kändisskap.
Ja.
När jag kom så långt så började jag mappa upp hela boken som de sju dödssynderna. Som en subtextualitet. Liksom med fåfänga, högmod, frosseri.
Det var hemskt, du har helt rätt. Jag har skrivit om det, de 31 sakerna som är viktigaste i mitt liv. Och det har blivit alla de sju dödssynderna. Kättjärn är väl inte så farlig på.
Precis, som sagt, det är en liten tentativ grej, men kändisskap kan ju i någon mån också gå hand i hand med fåfänga.
Mm.
Du skriver i det här kapitlet lite grann om folk som tatuerar in dig och sådär, och du har ett väldigt populärt och aktivt Instagram-konto, liksom. Även många barn säger ofta liksom, som verkligen så, wow, kungen är här, liksom, när du checkar in i någon stad, liksom. Men den här personen, det är också lite grann av en, det blir lite av en karikatyr, eller hur? Mm.
Jag har ju, egentligen så skulle jag säga att jag har aldrig skapat någon persona, utan jag är mig själv i allt jag gör.
Mm.
Däremot är jag ju en väldigt bred person, och mycket av det som jag skulle ni älskade studenter K.C. är just där jag kunde liksom hoppa mellan det höga och det låga snabbt. Jag kan ena stunden sitta och diskutera liksom teologi eller filosofi, eller en viktig bok, eller bara någonting djupt som berört mig starkt. Mm. För att stunden efter gå ut och smälta en ost i mikron och tycka det är en rolig spexgrej liksom. Men så personan bildas när folk ser en av de här sakerna.
Det känns som att du har gått lite så här ner från ditt formidabla humorgäng till att bli en person som... att smälta en ost i mikron som en humorgrej.
Ja, ja, alltså hela den där osten var ju bara, det var ju någonting jag faktiskt gjorde liksom i studentkorridorer som en baksmälla kul. Och jag tyckte det var roligt som en blinkning till studenter i Uppsala och Lund att göra den där och måla upp sig bakfull och
aha, måla drack, upp drack ett sånt där. Drack du den smälta osten?
Nej, jag äter, det är ju som en ostfondy. Men det, väldigt många ungdomar har liksom sett den YouTube-videon. Ja. Och hade jag vetat att så många skulle se den hade jag inte gjort den. Det var menat som en liten rolig sak. Men ser man bara den så blir det en väldigt konstig persona om man bara dömer mig ut efter den.
Ja, men det är väl lite den här karikaturen.
Eller ser man... ännu mer om man ser partaj när någon annan imiterar mig och gör saker jag aldrig skulle göra, säger saker jag aldrig skulle göra, då blir det också. Och det påverkar ju också ens bild. Folk kommer efter ett år, det är ingen människa, det skulle man kunna forska på, men det kan jag svära på. Det finns ingen av 1000 personer som sett en imitation av någon som kommer ihåg vad personen gjort själv och vad som en imitatör har hittat på om personen. Det växer helt ihop. Men vi tror alla Ingvar Carlsson är en sko liksom.
Ja, men precis. Så i någon mån så är det så att när man blir så brett sedd och uppskattad som du är, så är det ju oundvikligen så att din publik ser ju olika schatteringar, olika bitar. Upplever du mycket besvärast av det? Eller
det jag lite går in på i den här boken, att jag tycker ju det är jobbigt om folk ser en alltför smart bild av mig. Men samtidigt inser jag ju att det är ett oerhört högmod att begära att hela Sveriges befolkning ska känna mig. Om jag begärde att min hustru och mina 5 bästa vänner och mina föräldrar hade en hyfsad koll på min personlighet så skulle det vara naturligt. Det är någonting sjukligt i att ha det här behovet att alla ska förstå mig, alla ska se vilken bred fin person jag är. En sjuklighet som kanske gör att man skriver böcker och kan vara rätt kreativ därför att ge kraft, men som ändå inte är helt sund.
Kanske. Säg så här, vi ligger alla i renstenen med somliga av oss tittar på stjärnorna. Jag menar, det finns så mycket kreativ geni som kommer ur vad folk skulle idag kalla olika typer av diagnoser. Jag menar, gestalter liksom som i relativt modern kontext som Barbara Streisand, extremt krävande divalat liksom. Liberace alltså på 70- och 80-talet. Också extremt pompös men färgstark och adderar extremt mycket värde till vår kultur. Jag säger nej, Edvard. Liksom, ge dem förutsättningen att få den breda bilden. Jag tycker verkligen det. Jag skulle vilja följa upp det här med en fråga till dig till tittarna. Vad skulle du ge för råd till det svenska folket? Till unga människor som tittar nu? Om du, för det är ett helt gäng personer som sitter och lyssnar på dig nu.
Oj, det är många saker. En sak som vi katoliker har som en fördel, det är att vi går och biktar oss flera gånger om året. Och det behöver man inte göra. Men att sätta sig ner kanske ett par, tre gånger varje år och göra en genomgång. Var befinner jag mig? Var skulle jag vilja befinna mig? Och inte bara utifrån något karriärsperspektiv utan från, är jag den människa jag vill vara? Är jag den, vad är mitt mål? Är jag en dålig eller god människa? Vill jag vara en god människa? Hur ska jag då ta mig dit? Sådana utvärderingar med viss regelbundenhet tror jag är viktigt. Det är en sak. Sen tror jag det här vi har talat om redan, kulturhistorien, att bildning är lätt att bära. Ju mer man vet om historien, ju mer man läser, ju mer kunskap man får, det är en stor fördel. Samtidigt, man lever inte bara på böcker, man lever på bröd och skådespel också. Att njuta och
inte minst champagne skulle jag säga.
Ja, bröd och champagne. Nej, men glädjen och lyckan och njutningen är ju också en viktig del i livet. Men stäng inte in er. Att kunna utveckla sin person. Mitt sista kapitel handlar ju om originalitet och personlighet och, ja, och varje människas rätt att, att inte tryckas ihop och hyvlas ner och bli en i kaden, utan verkligen få, få blomma ut som den person man är och följa sin genius. Och,
i full blom.
Ja, i full blom, precis. Ja, ja. Vare sig man heter Blom eller inte, och vare sig man är full eller inte. Så, nej, men helt, och det är väl det viktigaste budskapet jag har i boken. Mm. För det är inte så, trots synbart mer och mer friheter, så, så är det ändå ett samhälle. Man kanske tycker att det inte är som de gamla 1800-talsby där jante råder och man inte får sticka ut alls. Men det har blivit väldigt trångt ändå. Inom offentligheten kan man ju inte ens vara på lyset en kväll utan att man förlorar sina uppdrag. Och vad vet jag, har man en udda hobby så är det väl ännu värre antagligen. Mm. Det är smalt och det är svårt att få vara sig själv. Och det tycker jag är hemskt. Och där måste man kämpa och försöka ignorera.
För mig går det här tillbaks till frihetsfrågan igen.
Ja.
Att det kommer tillbaks.
Det är den allra viktigaste friheten.
Ja, för mig så är det så centralt. Alltså att det finns en elasticitet i samhället som medger diametralt olika livsstilsval. Ja, ja. Inom samma hägn. Mm. Där folk inte behöver hålla med varandra men tolerera varandra på ett rimligt sätt. Så länge man med hyfs respekterar alla de som inte håller med.
Historiskt har man alltid i den akademiska världen hållit på med alla de här övningsdisputationerna. När man tagit helt vansinniga åsikter och drivit disputation bara för att träna sig i debattteknik. Ja. Och det tycker jag har alltid levt kvar inom universitetsvärlden. Att någon kväll när man är på någon nation så har man plötsligt förespeglat någonting man inte alls står för. Ja. För att se, men vad blir motåsikterna? Vad blir argumenten emot? Och det måste vi kunna tillåta oss att diskutera saker utan att bli insatta. Ja, du är sån här och där och vi vill ju ha ett ständigt pågående samtal, en ständigt pågående disputation. För det leder oss ju till mer och mer kunskap.
Ja, det här blir ju en lite intressant sista not. Jag tycker mycket om att du leder in samtalet på att vad som skapar ny kunskap. Ja. Som subjekt och som entreprenör så har jag stöttat mig på egentligen Aristoteles bild av att vår civilisation faktiskt är intrinsikalt betydelsefull. Mm. Och om man älskar vår civilisation, vilket jag gör,
då
vill man bidra på sitt lilla, på sin lilla kant till att förädla den civilisationen. Och Jordan B. Peterson, den kanadensiska kliniska psykologen, han uttrycker det här fint i en bok som han skrev till ungdomar. Den här världen behöver din bästa prestation. Mm. Inte din näst bästa eller din tredje bästa eller det du kan wing it över helgen. Den behöver din bästa prestation. Mm. Och det kan vara en mängd olika schatteringar vad du gör. Du kan vara entreprenör, konstnär, producent, politiker. Så många roller. Men din bästa insats kanske bidrar till att addera kunskap och förädla vår civilisation.
Det är en profan översättning från den klassiskt kristna, att man har ett gudomligt kall, man är tvungen och liksom, eller tvungen, man är kallad till, tvungen låter negativt, men som man är kallad till, och det är något fantastiskt att försöka uppfylla det här, och man ska uppfylla det fullständigt. Men det är vackert att man hittar en profant sätt att beskriva samma sak.
Ja, det var, jag har inte sett det klätt i de orden som du gjorde precis, men ja, det finns definitivt en parallell där. Det skänker mitt liv existentiell mening. Jag håller på att utveckla ett program som jag kallar för existentiellt entreprenörskap. Som handlar, för att för mig så är så här, mitt värv som företagsledare, det har existentiella förtecken. För jag upplever att mitt liv innebär att jag har bara en begränsad tid här också. Mm. Och jag vill att de sakerna jag gör, jag ska kunna blicka tillbaks på det här när mitt liv är på väg mot sitt slut. Och säga att det gjorde en skillnad. Jag gjorde i alla fall det, med de deck of cards som jag blev vilad. Så gjorde jag det bästa som gick.
Ja, men att man utifrån sin förmåga, utifrån det man upplever som sin bestämning och sin kall och sin gör man det bästa man kan. Det är ju absolut, det är oerhört viktigt. Och sen betyder det inte att man ska gå in i ett arbetsnarkomani, att det bästa absolut bara handlar inte. Utan det handlar ju även om
att jag fyller på din champagne direkt.
Ja. Att även i varje klunk champagne kunna njuta den på bästa sätt. Det är många flaskor champagne som har blivit förlorade för att folk bara har svalt det samtidigt som de tänker på något annat. Mm. Medan varje klunk ska naturligtvis också
Jag kan nästan inte komma på ett bättre sätt att runda av den här diskussionen, Edvard. Jag vill egentligen avslutningsvis igen lyfta den här boken, eller här har vi den. Jag tyckte att det här var mycket behållning. Mycket hänger förstås ihop med att jag gillar dig och det du gör. Och ni andra som gör det, titta gärna på den boken, den är jättebra. Jag tycker att det kan... Nej, vet du vad? Jag ska vara ändå ärligare än så. Det är så viktigt att våga framhålla individer som företräder sig själva. Som företräder någonting som är av existentiell betydelse. Som på ett mer orätt sätt går genom tillvaron och säger att med mina fel och brister, med min panikångest, med det bagage vi alla bär, så navigerar jag det här livet med mina fel och brister och försöker vara en bra människa. Oavsett om du beskriver dig själv som katolik eller protestant eller icke-troende, att förenas i den basen. Och det här är ett ordrikt sätt att tacka dig, Edvard, för att du har tagit dig tid för att komma hit och ha det här champagne-samtalet med mig. Och jag vill också passa på att rikta mig till er som sitter där hemma. Fortsätt gärna samtalet i chatten. Jag kommer att kika in där själv imorgon när den här inspelningen är avslutad. Och Edvard, jag bjuder alltid gästerna den här säsongen sista ordet till kameran. Du får lov att säga någonting nu som avrundning på det här programmet.
Det kom oväntat. Mest vill jag naturligtvis tacka för att vi har kommit hit och tyckte det var alldeles fantastiskt. Och för att ni har velat lyssna på oss. Men om jag ska försöka säga någonting klokt på slutet. Ja, det är väl det att det är aldrig för sent att bli sig själv. Om man har hackats ner och tryckts ihop. Utan ta kraft och riv ner murarna omkring och försök uthärda trycket utifrån och ändå bejaka er egen personlighet och nå det som är ert kall eller er bestämning eller vad man ska kalla det.
Sabrera den där buteljen.
Sabrera buteljen så champagnen flyger ut och kan njutas. Det är en vacker liknelse också för samma sak. Skål!
Så gör vi. Skål, Edvard. Och vi vill tacka NTI-gymnasiet som har låtit oss låna deras fina Chester, fåtöljer. Tack till er som har tittat och nästa vecka är jag tillbaka med mer champagne och med en ny gäst. Tack ska ni ha mina vänner. Vi ses. Ha det bra.